Hej och varmt välkomna till premiären för Hälsingepodden. Hälsingepodden är en del av Destination Hälsingland. Och vi är lika bra erkännare. Den här podden handlar om att försöka locka er som turist till Hälsingland. Eller att flytta hit och hitta jobb. Eller kanske till och med ta företaget med er och flytta till Hälsingland. Leif Eriksson heter jag och idag så handlar det mycket om Hälsinglands historia, men vi ska också passa på att ta upp ett rejält, en historielögn och ett rejält varumärkessnyltande när det gäller just Hälsingebocken. Ni vet att i snart 60 år har det funnits en Gävlebock. För det mesta har den brunnit upp eller förstörts på annat sätt, och i 2023 så åts den upp. Nu tycker vi på Hälsingepodden att det är, nu får man tänka nytt. Pensionera bocken och gör något nytt istället för varumärket Gävle och Gästrikland. Och vi har en idé. Men det kommer vi tillbaka till. För först tänker jag att vi ska fördjupa oss i berättelser, tre stycken. Berättelser om Hälsingland, berättelser om Hälsingebocken, för den är också stulen fast redan på 800-talet. Och sen som sagt historien om den så kallade Gävlebocken. Men vi börjar för 14 000 år sedan när isen ligger tjock över Hälsingland. Men det tar bara 4 000 år till så har faktiskt både Hälsingland och Gästrikland tinat fram. Redan för 9500 år sedan har man hittat fynd som visar att här fanns de första människorna då. Mest jägare, fiskare och samlare förstås. Och i den mycket, mycket gamla internationella skrifterna så finns faktiskt Hälsingland omnämnd redan på 900-talet i dikten Widget. Då talar man om ett folk som kallas Hälsings och regeras av en sagokung vid namn Vada. Det är ingen som vet riktigt vad den där Vada var för en. Namnet Hälsingland finns också med i Adam av Bremen som var forskare och diktare han också. Och då är vi i slutet av 1000-talet. Och då skriver man Hälsingland. Och landskapet omnämns också i den så kallade Florenslistan. Den har inte så många av er hört talas om, tror jag. Den kom 1103 och det är ett påvligt brev där påven räknar upp biskopssäten över stora delar av världen och även i Skandinavien. Och där finns Helsingia, latinet för Hälsinge, finns med. Så det är spännande och Hälsingland, det är ett inbyggarnamn som betyder hälsingarnas land. Hälsing i sin tur har tolkats som en kombination av ordet hals och inge, alltså inbyggare. Hals åsyftar inte kroppsdelen, det är forskarna överens om. Den tolkning som framförs är ofta att det handlar om ett trångt vatten. Jämför då med Helsingborg, Helsingör. Det är ju trångt där mellan Öresund och mellan länderna. Det vill säga ett smalt vattendrag eller ett smalt landstycke. Och det här är den vanligaste uppfattningen att en hals som åsyftas i Hälsingland, det är då Bottniska viken, och det kallades på den här tiden för Hälsingajabottenur. Och befolkningen som bodde längs de här stränderna, faktiskt både i Sverige och på finska sidan, de var hälsingar. Och från början så var det Hälsing och sen blev det Hälsing och så småningom så blev det Hälsingland med ä. Och det här kom på början av 1900-talet. Kan vi återvända till Helsingborg då som stavades med ä i över 60 år, men numera heter det Helsingborg med e. Ja, utvecklingen går vidare och i Snorre Sturlason, om vi går tillbaka till 1200-talet igen, sagan om Håkan den gode, så omnämns också Hälsingland. Så att det finns väldigt många äldre källor att Hälsingland har varit känt och existerat. Vi går till 1300-talet. Fler och fler flyttar in i landskapet och Hälsingland växer och bildar så småningom Storhälsingland. Det är nuvarande Hälsingland med start från Ödmården vid Ockelbo, hela Hälsingland, hela Ångermanland, Medelpad och också södra delen av Västerbotten. Men också fortfarande här så är vi på den finska sidan, alltså upp till Uleälv och Uleträsk. Det här området, jag vänder blad här nu för jag kan inte allt utan till. Området lyder under Hälsinglagen som bildades eller antogs 1320. Och Storhälsingland är inte en del av Sverige. När kronans fogdar och soldater kommer och försöker driva in skatt eller ta makt över området så slås de ihjäl. Och betala skatt i svenska kronan, det vill man inte, och i vart fall så lite som möjligt. Det är faktiskt först när Gustav Vasa bestiger tronen 1523 och samlar och enar landet som hälsingarna blir svenskar. Alltså bara 500 år sedan. Adeln och brukspatronerna, de har inte haft någon större makt här uppe och inte någon större inflytande heller under historisk tid. Hälsingarna har byggt sin stolthet med självständighet och utveckling av landskapet. Och en väldigt sån viktig utveckling av landskapet är då 1630 när Kungliga Hälsingeregementet bildas och förläggs till Mohed. Mohed ligger mellan Bollnäs och Söderhamn kan man säga, mitt emellan. Och regementet får bocken som symbol och den följer sedan regementet under hela dess 367-åriga historia. Och mer om hälsingebocken alldeles strax. Soldaterna ur hälsingeregementet är med om stora segrar och många slag. Tåget över Bält 1658, Lund 1676, slaget om Narva 1700 och Jakobstad 1705. Det dödligaste uppdraget blev dock Karl XII:s norska fälttåg. Efter att kungen skjutits och dödats beordrades alla svenska soldater att marschera tillbaka till Sverige. Det sker samtidigt som en enormt kraftfull snöstorm drar över fjällen och det blir en katastrof som har fått det historiska namnet Karolinernas dödsmarsch. 4 000 svenska soldater fryser ihjäl. 600 av dem tillhörde hälsingeregementet och i striderna innan dödsmarschen så dödas också 826 hälsingesoldater. Totalt stupar 1226 av hälsingeregementets soldater och befäl. Efter att ha funnits i Hälsingland i 279 år så flyttas Kungliga hälsingeregementet till Gävle och återinvigs den 13 april 1909. Men man behåller namnet Kungliga hälsingeregemente och får så småningom också beteckningen I-14. Regementet blir kvar i 88 år i Gävle. Regementet läggs ner 1997 under stora och kraftfulla protester. Idag finns Gävle högskola på regementsområdet och de gamla kasernerna har fått liv igen och man har byggt till väldigt mycket. 19 000 studenter utbildas vid högskolan i Gävle. Som idag har 750 anställda, alltså betydligt fler än under regimentstiden. Hälsingebocken då? Ja, hälsingebocken, då tar vi oss tillbaka till 800-talet igen. För den är stulen från den grekiska flottan efter ett gigantiskt sjöslag vid Gibraltar sund. För så här berättas det i den äldsta hälsingesägnen som författaren och hembygdsforskaren, officeren och adelsmannen Fredrik Winblad von Walter, adelsätt sedan 1688, dokumenterat. Han har läst och samlat in allt runt ättens berättelser om livet i Hälsingland och alla sägner, skrönor, krigsbragder och noterat allt som fanns i släktens samlingar också. Han var också aktiv med att söka upp alla de som kunde berätta runt om i Hälsingland. Fredrik Winblad von Walter föds 1857 i Forsa där han också avlider 1950, 93 år gammal, och han begravs i sin paraduniform i Järvsö kyrka. Men 1910 kommer han ut med den mycket omfattande boken Hälsingeminnen, och det allra första kapitlet där berättar han om hur en hövdingafest i Forsa blir upptakten till hälsingebockens historia. Det är jul och någon gång i mitten av 800-talet och hövdingen Fune, han var hövding över Dellenbygden och ända ut trakten mot havet. Han har bjudit in hövdingarna Sikbjörn, hövding över Alir, alltså Norrala och Söderala utanför Söderhamn, och hövdingen Vitulf, hövdingen över Nordanstig. Och bygden där i Nordanstig, det var den stora vägen genom Storhälsingland upp över Ångermanland och Medelpad och bygderna runt däromkring. Hövding Fune beskrivs som i storlek och styrka var han den främste i Hälsingland. Han var därefter fager, klok och hans guldgula, rika hår nådde honom ned till bältet. Hans skägg låg honom på bröstet. Hur som helst så avslutas den här festen med att hövdingarna beslutar att dra söderut med allt sitt manskap så fort isarna släppt. Och så blir det. På vägen slåss man både mot vikingar och sjökonungar och till slut så når man Nirvasund, alltså nuvarande Gibraltarsund. Där möter de den grekiska flottan som seglar rakt emot de svenska. Fune blåser till strid och alla båtar bands ihop med långsidorna utåt och blir som en flytande fästning eller borg. På norra sidan är det Unn Järnskalles manskap som strider och på den västra, ja, där är det Torkat eller Slagfinn som är stridsledare. Slaget blir våldsamt. Grekerna lyckas inte borda de svenska skeppen. Von Walter skriver, luften fylldes av härrop, klingande vapen och regnande spjut. Manfallet hos grekerna blev stort och hälsingarna tog sig ombord och plundrade de grekiska båtarna. Ombord upptäcker man också att de grekiska skeppen har en på bakbenen stående bock i masttopparna. Innan den grekiska skeppen sänks plockas bockarna med och förs hem till Hälsingland. Och så blev det Hälsinglands provinsvapen. Och fortfarande är det det, både i Ljusdals kommunvapen och i Hudiksvall som har tre bockar. Och tidigare den lilla kommunen Gnarp hade en röd bock på silversköld. Von Walter avslutar sin berättelse. Nu har vi bocken i officersknappar och på vår fana. Men hur många vet vilken härlig och urgammal sinnebild det är? Vid Gustav Vasas liktåg 1560 var vapnet en tambock stående på alla fyra, men snart så omvandlas det till den nuvarande bocken stående på bakbenen. Så till berättelsen om hur Hälsingebocken genom historieförfalskning och varumärkessnyltande blev den så kallade Gävlebocken. Den 1 december 1966 byggs bocken upp för första gången och den är då 10 meter hög och väger runt 3 ton. En av dem som kom med den här idén till en bock, det var Stig Gavlén, reklamman och grundare till de stora, berömda och omdiskuterade cityfesterna i centrala Gävle. Söderköpmän var också delaktiga i beslutet och finansierade bocken under många år. Som varumärke för Gävle har det kallats en succé och framförallt då den bränns ner eller förstörts på annat sätt. Sammantaget har bocken byggts upp i 57 år. 37 gånger har den brunnit eller skadats på annat sätt. Under 19 år har den stått kvar, men 5 av de åren har den också varit utsatt för allvarliga försök att bränna ner den. Redan 2015 så protesterade initiativtagaren Stig Gavlén mot att bocken inte skyddades bättre. Han ville lägga ner traditionen om Gävle kommun inte ökade skyddet. Ja, det blev inte så mycket bättre. Bocken brinner samma år och sen 2021 också. I fjol, 2023, går Gävlebocken dock till historien på ett ur ett varumärkesperspektiv ett fasansfullt år och öde till mötes. Halmen var ful och fuktig redan vid invigningen och halmen var inte heller tröskad utan hade kornen kvar. Och det blev ett eldorado från stadens kajor och andra fåglar som faktiskt åt upp den och klädde av den in på bara träskelettet. Fullständig förnedring med andra ord. Gävle Dagblads kulturredaktör Christian Ekenberg kallar den i sin krönika för zombiebocken. Så nu är det dags för Gävle att ta tillfälle att tänka om. Hälsingebocken, som det ju handlar om, har ingenting med Gävle eller Gästrikland att göra. Symbolen är misskött genom alla år, då det viktigaste har varit att den ska förstöras, helst ställas upp så att det blir rubriker i världspressen. Med detta sagt finns det nu en historisk möjlighet att avsluta detta varumärkesnyltande på Hälsingebocken och skapa något eget. Och här kommer idén, och den är gratis. Bocken är ju Hälsinglands landskapsvapen, men Gästrikland har ju en minst lika pampig och älskad landskapssköld, nämligen älgen. Varför inte bygga upp världens största älg? Gärna i gästrikestål från Sandvik eller från Hofors stålverk. Två historier i en, älgen och stålet. De storartade planerna på att bygga en 45 meter hög och 47 meter lång älg med bland annat en restaurang och en konserthall i älgmagen uppe i Arvidsjaur för 100 miljoner har skrotats för gott. Så nu finns det alltså en historisk möjlighet att skapa ett bestående i alla bemärkelser varumärke som väcker uppmärksamhet och samtidigt pryder platsen utanför det nybyggda Agnes kulturhus, som ju är guldglänsande mässing i all sin skönhet. Och på andra sidan så står ju de världsberömda Henry Moore-konstverken, tredelad vilande figur. Gävle och Gästrikland, lycka till med att skapa något nytt. Ja, nu öppnas dörren här till Hälsingepoddens studio och in kommer,
hej.
Patrik Larsson och Marcus Wengelin. Det här är vd och styrelseledamoten i Destination Hälsingland. Välkomna.
Tack.
Hörrni, om vi börjar då med Gävlebocken som varumärke som mest eldas ner och nu senast kläddes av helt och hållet in på bara skelettet. Hur illa är det som ett varumärke om vi...
Ja, det gör väl lite ont i en hälsing att bocken tar stryk så att säga. Men, men det är ju det är ett stort varumärke för Hälsingland, själva bocken.
Ja, men den står i Gävle.
Ja, tyvärr gör den det.
Nu har ju vi föreslagit att de ska bygga en älg istället, som det är landskapsvapnet. Men en hälsingebock, hur användbar är den i låt oss säga då, turistiska sammanhang för landskapet Hälsingland?
Ja, det är klart att idag är den kanske mest välkända del vi har som profilerar Hälsingland, Hälsingebocken. Och den ingår ju även idag i den officiella loggan då för Hälsingland. Så att det är ju en jätteviktig del för Hälsingland givetvis.
Men hur samlande är den, Marcus? Kommunvapnena i Hudik och Ljusdal har den ju kvar. Och här i bollen så står det ju en stor bock nere vid båtmarinan och blickar österut. Men man ser inte så mycket bockar i det offentliga rummet.
Nej. Och det finns väl en potential här skulle jag tro att vi i Hälsinga kan samlas mer runt Hälsingebocken än vad vi gör idag. Titta på Dalahästen till exempel, som Dalarna har blivit väldigt duktig på att marknadsföra som en figur i sig så att säga, och det måste vi kunna göra med Hälsingebocken också.
Ja, för Dalahästens historia är ju inte lika gammal som Hälsingebocken.
Nej.
Så att, men varför, hur skulle man kunna, för på hus och sådär, det är ju massor av Hälsingebockar, en del har flaggorna till och med, men vad skulle man behöva göra för att man då verkligen ska få Hälsingebocken till en enande turistisk symbol till exempel?
Bra fråga, men det vi gör nu till exempel i Destination Hälsingland är ju ändå att det finns ett gemensamt varumärke. Det finns ett arbete som har pågått under många år, det vet Patrik massor om. Men där Hälsingebocken verkligen används i kommunikation från näringslivet, från ambassadörer, företagsambassadörer, Hälsinglands företagsambassadörer. Och det i sig tror jag kan förena oss väldigt mycket. Alltså det är inte ett startskott kanske, men det är en del av pusslet för att enas mer runt bocken.
Ja, men Patrik, berätta lite. Vad är det här? Vi har ju pratat om ambassadörer och annat här. Beskriv lite grann och besök och sådär. Hur långt ni har kommit fram till nu då?
Ja, det är som Marcus säger att vi har gjort ett arbete kring hälsan under många år så att säga. Men vi på Destination Hälsan har jobbat med det här ett antal år och driver idag så att säga destinationsportalen för hälsan. Och en del sociala medier, nyhetsbrev och så vidare. Då. Så att vi försöker ju vara en inspiration och en informationskanal för Hälsingland i det här destinationsbolaget.
Hur stort är det då, som det är nu?
Ja, hur stort det kan man mäta i olika delar så att säga. Men vissa delar till exempel är att vår portal idag har 380 000 besökare per år. Vi når ut ungefär drygt 300 000 visningar av våra inlägg på sociala medier på Destination Hälsingland idag. Så att vi försöker ju vara den inspirationen och informationskanalen då, för de som är intresserade av Hälsingland då.
Hur har det gått då?
Ja, jag tycker det har gått jättebra. Arbetet fortsätter och det som jag säger, vi har gjort det under ett antal år. Vi ser ju ändå det på lång sikt och att det kommer behövas göra mycket andra saker också framåt så att säga. Men vi tycker att det var en bra grund i det här genom att vi har alla de här plattformarna som vi har idag då. Och det här är ju också en del i vår utveckling att den här Hälsingepodden kommer till, så det känns ju jättespännande. Ja.
Finns en tioårsplan egentligen? De första 3-5 åren så siktar ni ju på fördubblare mesta. Marcus, berätta lite hur strategin ser ut.
Nej, men visst, det finns en tydlig strategi och en tydlig målsättning. Och 3-5 år framåt så är det, kan man säga, att dubblera det som finns idag. Både besökare och antal visningar i sociala medier och så vidare. Och så vidare. Och det är för att inspirera än fler, att få ännu fler människor och turister, besökare att se vad Hälsingland har att erbjuda. Så att en viss dubblering här på kort sikt.
Vad Hur mycket kan det här hjälpa då? 2023 så tappade Hälsingland 1100 personer när man har i befolkningsstatistiken. Är det här ett sätt att vända det?
Jag tycker absolut det är en del i det här, och det är det också som kanske är lite syftet med Destination Hälsingland och det arbete som görs. Det som jag säger, det finns ju jättemånga som jobbar för att Hälsingland ska bli ett bra ställe att leva och bo på och flytta hit och även turista så att säga. Men det är väl det någonstans vi tycker att vi behöver hitta en samlad kraft, och där pratar vi då på Destination Hälsingland om att skapa en rörelse för Hälsingland där vi tillsammans lyfter det här. Alla aktörer, det är ju allt från turistföretagen till våra stolta ambassadörer med de många företag då som är delaktiga i vårt jobb idag så att säga. Men hittar vi näringsliv, turistnäringen, kommuner, regioner på tillsammans på sikt på det här, då är jag övertygad om att vi kommer att lyckas skapa den här rörelsen som gör att vi kommer nå väldigt långt i det.
Det kan ju låta lite kaxigt, men som 10-årsmål så har ni att Hälsingland ska vara större än Dalarna. Vad innebär det?
Ja, men det är ett spännande mål.
Djärvt får man säga.
Djärvt, ja. Dalarna har ju varit väldigt duktiga på att organisera sig och jobba med varumärket Dalarna under många, många år. Och där har vi, det ligger vi i Hälsingland lite efter. Men vi ser att varför inte nu ta 10 år och komma ikapp och kanske till och med gå förbi genom att organisera oss här i Hälsingland och göra lite grann samma resa som Dalarna har gjort.
Finns det föret liksom att alla vill ungefär samma?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag är ju också delvis politiskt engagerad här i Bollnäs kommun, och jag har ju varit med i 12 år nu i politiken också, och man har ju sett att varumärket Hälsingland lite grann har puttats runt. Det kanske inte har tagits om hand om på det sättet som Dalarna har gjort, utan man har knuffa runt, putta runt det lite grann. Visst, alla vill Hälsingland väl, men kanske inte att man organiserar sig och tagit tag i det här på bästa sätt. Och det tycker vi i Destination Hälsingland nu att vi har påbörjat. Och under många, många år som bland annat Patrik har varit involverad, men även många, många andra personer, så har man gjort ett jobb och en resa. Så nu har man en väldigt fin plattform att stå på som man nu kan ta det här vidare på ett väldigt bra sätt.
Och i augusti så har ni redan bestämt att det blir ett event som man inte har sett tidigare. I samband med Mittjamässan så blir det en form av bemanningsmässa.
En minimässa för inflyttning har vi tänkt. Och det här är också ett initiativ som då, ja, men näringslivet egentligen har tagit i det här företagsambassadörsnätverket, att man tycker att inflyttningsservice är en otroligt viktig sak för att vi ska få hem människor, att det ska vara en behaglig flytt till Hälsingland. Och då tar vi tillfället i akt tillsammans med dem att ha en minimässa, och givetvis kommer vi bjuda in kommuner och regionen på det här också. Men på Mittjamässan så kommer det vara en minimässa för inflyttning.
Vad törs du tro om det då?
Nej, jag vet inte, Patrik. Vad tror du om det? Jag tror att det kommer bli ett startskott på någonting, och Mittjamässan är ju en fantastisk mässa med otroligt bra organisation, och jag tror att vi kommer få bra förutsättningar att få en del besök där och få prata om den här frågan.
Och ni som lyssnar nu då, är ni intresserade av detta så kommer det mer om det. Men går in redan nu på Destination Hälsingland. Och den här podden, det ska vi väl ärligt erkänna, den har vi ju skapat för att ni ska bli nyfikna på landskapet. Turista här naturligtvis. Varför inte flytta hit? Kanske ta bolaget med er. Och det här var den första poddavsnittet. Nästa kommer 1 maj. Det kommer ett avsnitt varje onsdag, första onsdagen i varje månad. Och då möter vi en kvinnlig chef som både vågade ställa om sitt liv efter 30 år med ett fast jobb och bra lön. Så är hon plötsligt arbetslös, men går in i en bransch där det inte finns så många kvinnor. Dessutom har hon hittat ett fantastiskt sätt att se till att inte 12 av hennes medarbetare behöver sägas upp. 1 maj, alltså nästa podd. Hörrni, tack så mycket. Ni som har åsikter om podden och kanske tipsar om företag eller folk som har flyttat hit eller bra historier som berör Hälsingland, tveka inte. Vi har en mejladress som heter info@halsingepodden.se. info@halsingepodden.se. På återhörande då 1 maj och varje första onsdag i månaden som kommer.